Hejsan på er allihopa. Välkomna till Simpodden Hultén och Jansson. Det här är upplaga nummer 55 som vi spelar in i två omgångar. Den här första omgången är dagen innan Sumsim och sen ska vi också göra en Sumsim-sammanfattning dagen efter Sumsim. I december anno 2016. Det här 55:e oefterhärmliga upplagan, den kommer innehålla bland annat snack om VM simning som startar på tisdag. Vi kommer att snacka lite om sportjournalistik och olika länders inverkan på detta. Snacka lite moral. Det blev väl en och annan gliring mot norsk dopning och ja, lite av varje. Eller vad säger du, Jansson? Låter det bra som ett
pensum? Ja, det låter som en alldeles vanlig gubbröra från Hultén och Jansson.
Mm. Som sagt, det är ju slutfas här nu på mästerskapssäsongen kan man säga. Svenska ungdomsmästerskapen, den 56:e upplagan, startade 1961 i Västerås. Årets upplaga simmas i Jönköping, fredag kväll, lördag och söndag. Och den, som sagt, den återkommer vi till efter den korta paus som kommer någonstans mitt i programmet. Och snackar vi om det. Och sen är det VM då. Och det är också NM i simning nästa helg. Fredag, lördag, söndag. NM som ser lite annorlunda ut. Men först ska vi dissekera lite om det här med världsmästerskapen i simning nästa vecka. Tisdag, söndag. Windsor, Kanada är värdarna. Och vad har du för förhoppningar inför de mästerskapen, Thomas?
Ja, dels förhoppningen att det blir återigen ett högkvalitativt världsmästerskap. Vi ska ju komma ihåg att det är 160 länder lite drygt som deltar. Så det kommer att bli med stor sannolikhet väldigt bra nivå. Men tittar vi på Sverige så är klart att jag är nyfiken på de här jättedebutanterna. Sara Junevik och Hanna Rosvall som ju på något vis kanske tar ett avstamp mot, ja, varför inte Tokyo redan. Sen klart fortsätter trenden med att våra herrar knaprar in på den internationella eliten. Det får vi också lite ett kvitto på. Jag tänker på till exempel Kristoffer Karlsens sprintambitioner. Jag tänker på Viktor Johanssons möjligheter på 1500. Och spännande att se hur Erik Persson har klarat av månaderna i Australien och vad han kan prestera här. Och så som alltid Simon Sjödin, som jag hoppas också tar avstamp mot Tokyo med hjälp av den här tävlingen. Så ja, och jag höll på att glömma Johannes. Är han tillbaka fullt ut? Han har ju gjort några väldigt bra kortbane internationella tävlingarna tidigare före sin skada.
Mm. Så många intressanta mycket starter.
Ja, verkligen.
Och vi river igång redan första dagen med att få se Viktor Johansson och Adam Paulsen på 400 frisim. Jag tycker det är ett trevligt tandempar, de där två. Två härliga simmar som jag tror idrottspubliken kommer att få njuta mycket av ja, från nu och fram till 2020 i alla fall.
Ja, Viktor gjorde ju två väldigt bra 400-ringar i samband med SM, både försök och final. Och då trodde man kanske efter försöken att han skulle vara ohotad. Men så kom då Adam och gjorde ett ännu bättre lopp i finalen. Så det ska bli kul att se hur långt det är. Och då tänker jag inte så mycket placeringsmässigt, för det hänger ju lite på hur många som är med i den grenen på hög nivå. Men att de kanske kan slå personliga rekord i ett internationellt sammanhang, det tycker jag är ett bra kvitto.
Och redan första dagen får vi också se de här två brödsimmarna. Du snackade om Erik Persson och Johannes Skag, ska simma 100 brödsim. Och Ida Lindborg, Hanna Rosvall till exempel på 100 ryggsim, också väldigt intressant kan jag tycka.
Mm. Där Johanna representerar en utomordentlig undervattensteknik, verkligen högklassig, och där Ida Lindborg har förbättrat sig på det området, men har fortfarande lite som Simon Sjödin en del sån där finlir kvar för att vara, man ska tycka att det är full internationell kvalitet på de tekniska bitarna.
Ja, sen rullar det där på VM:et. Du hörde, jag snackade med Ulrika Sandmark, förbundskaptenen här om dagen, och hon lät ju väldigt optimistisk. Det ska hon ju naturligtvis göra, men jag tycker att det finns rätt så mycket spännande punkter och liksom grotta ner sig här under resans gång. Det är lite synd att vi inte får sända det på Eurosport. Och att bara få släpa de händerna på TV4 så där helt apropå, utan som sagt var, det är lite synd, va, för att jag tror att det finns väldigt mycket spännande och avnjuta.
Det är klart, det hade varit väldigt roligt att få jobba med mästerskapet som vi har gjort ett antal gånger. Nu tror jag ju att Björn Geijer kommer som vanligt att göra ett eminent jobb, så vi får lyssna på honom. Men det här du säger med Ulrika, alltså jag tycker ju att, och det har vi varit inne på förut, jag tycker ju att hon och Henrik Forsberg har en bra röd tråd i det de gör, va? Så det känns ju verkligen som att, ja, men nu är det startskottet som går för Tokyo här. Och det tycker jag är intressant. Det var väl en detalj när jag lyssnade på Ulrika som jag inte delar hennes uppfattning och som jag tycker vi ska akta oss för. Och det är ju det här när vi snackar placeringsmål, för där är vi ju då i händerna utav andra, och det ska man vara lite varsam med. Jag tycker alltid man ska prata mål utifrån att prestera den bästa möjliga tiden, och då blir det ju ofta en bättre placering. En liten detalj bara, det tycker jag ett modernt sätt att se det är att prata utveckling, inte placering.
Sen kan det ju bli så här under det här VM:et att det är en del simmare som har dragit sig tillbaka och som inte ställer upp och kanske till och med slutat för gott, va? Så att det öppnar ju för ganska mycket nytt, fräscht simmartal, inte minst då för svensk del som intresserar oss mest, men också från andra länder tror jag att man sjösätter en hel del nya simmar. Och sen finns det väl också länder som resonerar som så här, eller simmar som resonerar så här, att ja, jag står över det här kortbanevent, vi har haft en sån tuff satsning i 4 år fram till OS, och nu vill jag då inte vara med här, som till exempel Sara Sjöström. Så att jag tror att det kommer att bli väldigt många nya intressanta ansikten som vi ska beskåda här på de här nattsändningarna som vi ska få uppleva.
Jo, men så är det ju, Bosse, men även om det är då öppnar upp för nya, med tanke på precis det du beskriver, så ska vi ha respekt för att det är 160 länder som är med. Jag menar, det är inte så många evenemang i olika idrotter där det är en så tung, ett tungt antal av länder, alltså simningen är ju gigantiskt stor. Så det är klart att
lite större kan än längdåkning och ishockey.
Ja, framförallt längdåkning, men vi kommer väl kanske till den punkten sen. Så det ska bli kul med VM som vanligt, men jag kommer ju titta på nätterna. Jag ska ju lyssna på varenda ord vad Björn säger. Jag vet inte om han kommer att ha Louise med sig, men det kanske han kommer att ha, Louise Karlsson.
Nu, så är det nog. De har fotograf och Marika som står nere på poolet också och snackar med simmarna.
Ja, trevligt.
Vi kan väl säga så här att 3:30 på eftermiddagen är det försökstävlingar, och då sänds de i TV12 och C-more, om vi har det som riktmärke. Sen finns det någon avvikelse för det. C-more på nätet och TV12 kan vi hoppas att en del har i sina TV-utbud, om ni nu mot förmodan inte har allt möjligt. Så 3:30. Och sedan är det finaler 12:30 på natten, det vill säga 00:30, och så cirka 2 timmar. Så att 2:30 kan man gå och lägga sig, så man får då sova mellan 2:30 och fram till, ja, så länge man, tills man skäms så att säga. Och det kan bli en lite tuff vecka nästa vecka.
Men härligt.
Ja.
En detalj till förresten. Det är ju ofta vi faller in i det här att vi vill se något nytt och fräscht. Men jag måste ju säga, jag nästan är ju mer begeistrad i de här som typ Therese Alshammar eller andra som har de där jättelånga karriärerna, det kan jag tycka nästan är minst lika charmigt eller charmigare än att det bara ska vara nytt och fräscht. Mm. Ja, det var en detalj.
Ja, det får stå för dig.
Ja.
Så är det. Du, jag hade väl lite VM där. Och vi lär ju återkomma till det sen under VM. Mer om hur vi bevakar VM kommer i nästa podd och på simma.nu där ni kan läsa lite om detta också. Sportjournalistik och det här med massor med länder som är med på olika mästerskap. Nu ska du få gråta ner dig i lite statistik här nu som du har satt ner på pränt också. Varsågod Thomas.
Ja, alltså med risk för att man trampar i klaveret så är jag ju lite trött på att Sveriges Television är längdskidåkningens största sponsor. För jag tycker det finns så många idrotter, andra idrotter som borde kunna få plats, och det betyder ju att de jagar TV siffror på något vis. De har skapat ett behov som de vidmakthåller. Då kan man ju fundera, har det då sportslig grund? Ja, det är jag ju väldigt tveksam till. För om man då dissekerar så kan man då konstatera att simningen har ju ibland fått stått i skamvrån på att man har många mästerskap, trots att fakta är att vi har exakt lika många mästerskap under en olympisk cykel som till exempel friidrottarna. Det betyder alltså att vi har 9 stycken internationella mästerskap under en 4-årscykel. Men tittar man på längdskidor till exempel, så genomför de ju en 35-tal världskupper på ett år. Det betyder att på 4 år så är det 140 mästerskap på ett vis som de bevakar som om det vore ett mästerskap. Och då tycker jag, där kan man snacka om inflation, hur man ska bedöma resultaten.
Och när du snackar om 35, menar du både sprint och vanlig världskap?
Ja visst, precis som man i simning pratar både, ja man pratar ju grenar i simning också, men skidåkarna har ju valt att kalla att den enda riktiga skidåkaren, det är ju den som åker allt. Mm. Så man har ju ingen uppdelning egentligen. Jag menar, vi har ju ett skräckexempel, jag träffade på affären olympiske mästaren Fredriksson, vars har en storebror Mattias som är expertkommentator, där då den yngre brodern i sprint har olympiska medaljer och VM-medaljer och egentligen borde vara den som är den skyltfönstret utåt. Och när jag frågade honom, vem av dig och brodern är bästa skidåkaren? Ja, men såklart, säger han, det är ju brorsan, för han kan ju åka de långa loppen. Det är lite grann ett nötskal, att de har ju lite att jobba med. Det var ju ingen som skulle komma på idén att Usain Bolt, för att vara en riktig löpare, ska dessutom springa maraton. Det blir ju nästan löjeväckande. Men återigen, alltså, sen är det ju inte många länder. Ja, nu i världskuppen i Finland här var det alltså 26 länder. Varav då 3 egentligen inte har något längdprogram. Att jämföra med VM som kommer här med 160 länder. Och då håller det ju inte, då är det ju inte sportjournalistik. Utan det är ju, man bygger någon sorts tv-intresse. Och det tycker jag är, det är fel mot de andra idrotterna. Jag älskar ju dessutom skidåkning. Jag är ju en entusiastisk skidåkare och vasaloppsåkare och tycker det är trevligt. Men när det kommer till bevakningen så står det inte i rimlig proportion. Det har passerat alla gränser. Ja. Mm. Så simförbundet har, tycker jag, en läxa att göra. Att tydliggöra hur konkurrensutsatt vår idrott är, hur stor den är, och inte låta till exempel skidorna äga att det skulle vara det jobbigaste att träna för, eller att en skidåkare plågar sig mer eller tränar mer. Det är ju bara falsarier, det är ju inte sant alls. Kan låta de här skidåkarna simma upp ett vatten på VM 25 kilometer med en segrartid på 5 timmar lite drygt. Alltså, eller triatler, eller orienterare, eller ta maratonlöpare. cyklister som tävlar i 20 dagar i ett sträck. Det är klart att inte längdåkarna ska äga det varumärket att vara det tuffaste, men det på något vis cementeras ju en sportjournalistik som, sportjournalistik som nu bedrivs. Så det tycker jag är lite synd. Ja.
Mm.
Så mer djup och reflektion och vad ska man säga, perspektiv efterlyser jag.
Och det är kanske så att man kommer inte lyfta fram det här från den här vinterstudion har brunnit upp eller någon annan tv-kanal greppar hela den här biten och gör sig ett namn på andra idrotter och paketerar dem på ett snyggt sätt och ser till att få ut det. Eller
fast när vi, ja, förlåt.
Som sagt, det finns ju som du säger en hemläxa både för simförbundet och det internationella simförbundet att göra, att paketera sina tävlingar på ett bättre sätt. Och det måste man ju också ha med sig i det här snacket, för att så som World Cup ser ut idag till exempel, så är det ju ingen produkt som vi egentligen, ja, vi skäms ju över den själva också. Så att den borde ju inte finnas så att säga i systemet.
Nej, men den håller ju inte. Nej, men den håller ju inte måttet, till exempel för att det är så få länder som är med. Men om vi då tittar på vinterstudion, den tycker jag är en eminent företeelse, men man skulle ändra från vinterstudio till kalla det sportstudio, och så skulle den kunna innehålla så mycket mer. Det händer ju massor av idrott runt om i Sverige, andra idrotter, som man skulle kunna skicka team till istället för att man måste vara med på de här 35 världscup lopperna. Det pågår ju handboll, det pågår till och med orientering på vintern. Alltså det finns ju hur mycket som helst.
Innebandy, volleyboll, ja, yeah. Just name it.
Och, precis, ja, volleyboll, det är ju en världsidrott.
Mm.
Så att det skulle man, då skulle helt plötsligt sportstudion, för det är ju mysigt, jag förstår ju folk som tycker om att fixa kaffe eller vad man nu dricker och sitta och njuta av, och många av de här studio eller reportagerna och reportrarna och de olika popsarna är ju duktiga. Alltså det finns ju André, ja, Pops är ju, han är ju fantastisk, men det finns ju fler duktiga, det är lite så jag menar. Så det var ett försök att på ett sätt beskriva någonting, men kanske inte så bra, men de är ju duktiga, va, de skulle kunna fylla det med annan idrott också.
Mm. Ja, vi får programmera om dem.
Ja, ja, det får vi göra. Och simförbundet, ja, måste lägga in det. De måste jobba här.
Mm.
Ja.
Och hur mycket det jag kommer från simförbundet då? Uppåt.
Nej, jag är dåligt påläst för att veta om de har ett strategiskt arbete för det här. Men det är inget jag ser.
Mm. Eller hör. Ja, eller hör. Vi kan väl lyssna med dem.
Ja. Det gör vi.
Ja, det gör vi. Absolut. Mm. Du, tillämpad moral så den passar in. Det är ju, för nu göra en vinkling av det här med skidåkning. Hela den här norska serat, dopning, astma, inhaleringsfrågan. Den börjar bli riktigt, riktigt pinsam tycker jag för, inte bara för Norge ska vi säga, utan för skidsporten. Det här är inte bra.
Och
det har vi ju sagt länge här i simpodden. Ja.
Men det spiller över på andra idrotter också, eftersom det är fler idrotter som har problem. Och för att komma tillbaka till moralfrågan vill jag jämt ändå nämna att så länge de olika dopingkommissionerna i de olika länderna tillsammans med WADA har ett hemligt smakeri hur ofta personer testas, vad de testas för och exakta utfall. Så länge det pågår kommer det inte bli så att Svensson i TV-soffan känner sig trygg. Det skulle vara helt transparent. Och moralen i det här, det är ju den tillämpade moralen, den blir ju liksom att, nu var ju vi tidigt ute och påpekade att det är inte bara Ryssland, de kanske inte ens är värst, det finns massor av olika länder. Och nu dyker det här med Norge upp, där hela 60% av norska folket, läste jag, de tycker ju att det är fel att hon är avstängd. För det är klart att hon inte har gjort något fel. När Shaparova, tennisspelerskan i Ryssland, skyllde på sin läkare, då satt ju sportjournalistiken och vi och tyckte att, ja men gud vad fånigt, det är klart hon ska stängas av. Och nu blev ju Johag avstängd, vilket är bra. Men den tillämpade moralen, det är ju att vi vänder och vrider den så det passar oss. Vi bromsar inför fartkamerorna när vi kör för fort. Vi njuter om vi kan ligga på marginalen när det gäller hur vi hanterar skatteinbetalningar. Vi hyllar den som filmar till sig en straff så att vi vinner, men vi hatar den i det andra laget som filmar en straff. Så listan kan ju göras lång på att vi anpassar moralen. Och jag är ju inte ute efter att vi ska ha Luther på axeln hela tiden, men någonstans måste vi ju ändå reflektera när vi gör bedömningar. Jag gillar det här ämnet.
Ja, jag hör det. Du är riktigt frossad varje gång. Men jag tycker också att det finns en sån oerhörd dubbelmoral liksom överallt i den här diskussionen. Va? På utövarnivå, på förbunds- och ledarnivå, den journalistiska nivån och sen också av oss som egentligen är avnämare och så ska ta till oss som de gör allt detta för. Vi, alltså alla olika parter i det här sammanhanget har ju en moralisk syn som är helt förkastlig. Mm. Så är det ju bara.
Mm. Ja, den är, och då blir det ju en bra sammanfattning. Vi tillämpar den så att det passar oss,
yeah,
och situationen. Mm. Så vi har en hemläxa att göra.
Ja, du, för att hoppa från det här ämnet till en gammal rutinerad journalistisk produkt som finns både på nätet och som papperstidning, det vill säga Swimming World. Den har ju funnits sedan vattenkvarnen tillverkas. Den har ju funnits alltid. Va? Och då är det så att de har utsett årets simmare på massor med olika ställen i världen. Dels på de olika kontinenterna men också övergripande i världen, och jag har under rätt så många år varit involverad i det här arbetet och få tycka till och vara med i de här juryerna som utser det här. Och det är intressant då när man igår presenterade listorna, och i världen då så är det Katie Ledecky i USA och Mike Phelps som utnämns till de bästa simmarna, och på damsidan är det Katinka Hosch och Sara Sjöström som skuggar, på här sidan Ryan Murphy och Adam Peaty, det vill säga den amerikanska ryggsimman och den brittiska bröstsimman. Och när vi kokar ner det här till Europanivå sen, så är det ju då Hosch som är etta i Europa för Sjöström och Mireia Belmonte Garcia. Danska Pernille Blume på en fjärde plats och Jess Carlin från Storbritannien på en femte. Ja, ni har alla de där listorna på simma.nu. Vad säger du om de här listorna?
Ja, jag ska knyta ihop det med det förra ämnet att simförbundet har en läxa att göra. Nu när vi pratar här så satte jag på text-tv. Det eminenta SVT text-tv. Och då ser man så här att, då tänkte jag, nu måste det ju stå här på första sidan att vi i en världsidrott har en kvinna som är tredje rankad, Sara Sjöström. Det måste ju finnas som headline om det är bra sportjournalistik. Finns inget. Jag går in och läser. Första punkten, Halvarsson vinnare i Lillehammer. Andra punkten, Hanna Falk tillbaka på pallen. Tredje punkten, Nilsson bröt stav. Fjärde punkten, snöbrist kortar långlopp. Alltså, och så har vi en världsidrott, en som blir rankad trea. Det skulle ju liksom ligga överst överallt.
Mm.
Så det här är ett ganska konkret exempel på att vi är dåliga att tala om. Ja, sen kan jag, att vi är en världsidrott, men sen kan jag tycka att sportjournalistiken inte riktigt heller har förstått att vi är helt i paritet med friidrotten. det går inte på något sätt att säga att de är en större idrott. Och skulle vi haft någon som var topp tre på en sån lista, så skulle det ju ha varit en helt annan marknadsföring. Så här måste vi göra det bättre. Jag är imponerad att vi har en svensk simmerska på topp tre.
Mm. Det var det.
Ja.
Vad har vi mer att säga om de här listorna? Ja, den svaga biten möjligtvis är ju den afrikanska damlistan, som toppas av Kirsty Coventry från Zimbabwe före Farida Osman, Egypten, och Michelle Weber, Sydafrika. Och de tre sista på damlistan från Afrika, de är inga jättehjältar, kan man väl säga. Och det är rätt intressant att, eller det är lite oroväckande att simningen inte har fått ett bättre fäste i Afrika än man har fått. Sydafrika, ja. Egypten, ja. Men då med placeringar i USA, kan man väl säga. Och så vissa spridda skurar i Algeriet. Det är egentligen bara tre länder som är simkunniga i Afrika.
Ja, nu tycker jag att du kanske drog det lite väl hårt. Men det är klart, om vi tittar på de olika delarna av världen, så är ju Afrika kanske den som har flest outvecklade länder vad gäller simningen, men de hade ju över 35 som deltog på VM när det gick i Rom 2009 till exempel. Men nivån i många länder är inte framme än, men det är klart, om man då lägger ihop med vad Afrika har gått igenom, alltså backar vi bandet 30-40 år, så var det ju ganska många av de här länderna som var riktigt fattiga länder och som först nu har liksom fått ordning på sin, att inte barn dör när de föds och svält och allt, och så det börjar byggas bassänger. Så att visst, det är riktigt som du säger, det är den svaga delen i världen, men vi kan ändå konstatera att det finns även där ett land som är en världsnation, Sydafrika. Mm. Och Egypten är inte bara de här. Jag gjorde ju lite grävningar på Egypten när vi refererade långbane-VM 2015. Och det är ju faktiskt som så att de har fem stycken nationella center av toppanläggningar. De har ett system som lite grann liknar Sverige med hur de bygger upp, och har en tränare från annat land som är där. Så att det är inte bara de som har åkt till USA som har simmat fort, om jag får flika in lite grann.
Ja, jo, visst har du rätt. Jag spetsar till lite. Vi måste läcka lite journalister där.
Ja.
Men ja. Mm. Sen är det ju lite annorlunda i Pan-Pacific-området, det vill säga Asien och Oceanien, där det finns simmare på här sidan som Hagino, Shorling, Horton, Young och Chalmers. Och jag menar, där är det väldigt hög kvalitet.
Det är en jättestark del, alltså ett kombilag av till exempel Japan och Australien. Alltså det vet jag inte om, det skulle ju inte USA rå på.
Nej.
Det är ett oerhört starkt. Lite kul tycker jag att Singapore nu har en simmare rankad på den listan, Joseph Schuling.
Mm. Som har fått sin träning i Florida i USA. Och Singapore har haft medaljörer på OS tidigare. Två stycken, men aldrig någon guldmedaljör. Nu vann han ju 100 fjäril på OS. Imponerande.
Ja, om man kan ju säga som så här att om SVT är skididrottens största sponsor, kan man ju säga att amerikanska skoluniversitetet är världssimningens största sponsor.
Mm.
Det är ju bara Afrika som är där. Det är ju från Holland och England och Danmark och ja.
Överallt.
Ja, precis.
Och bland annat så har vi en svenska som var i vattnet i natten, nästan slog svenskt rekord på 200 yards medley, bara tiondelen över för Louise Hansson. Ja du Jansson, ska vi ta en liten paus här?
Ja, här och nu. Jag sätter på kaffe.
Ja, och så kommer vi alldeles strax tillbaka i sändning, fast det har gått då en liten stund mer än vad vi initierar nu. Och som sagt, då ska vi snacka lite. korta paus så är vi då tillbaka med nya friska insatser och vi ska snacka lite sumsim. Det har ju varit sumsim i helgen och det slogs ett antal rekord under sumsim och hur ska man värdera nivån på det här svenska ungdomsmästerskapet? Vi har egentligen ingen statistik att falla tillbaka på utan bara lite av känsla. Du har följt med en hel del under helgen, Thomas, eller?
Inte på samma sätt som när det är ett seniormästerskap av kända ideologiska skäl. Men jag har ju kollat in och sett att det har varit en del rekord och noterat lite saker det har gjort.
Mm. Det finns ju en del härliga talanger i svensk simning som vi får uppleva i samband med till exempel ett sånt här zoomsim. Ska vi våga oss på peka ut några stycken i alla fall som vi tycker har fastnat i vår spaning så att säga. Vad har du att komma med då?
Nej, jag har fokuserat på klubbar, ja.
Jaha, men då börjar vi med min spaning på simmar. Det slogs ju alltså 7 zoomsimrekord. Då var det 6 stycken grabbrekord och 1 tjejrekord. Och tjejrekordet kom i yngsta klassen, 13 år och yngre, där en Skövde simmerska. Skövde var ju väldigt framgångsrika under sumsim ute, som ni minns i somras. Där deras...
Trinefors.
Trinefors, född anno 2003. Simmade hunga ryggsim på 1,02 och 63. Jag skrev några rader om det igår, så tänkte jag, för att det finns en hel del gamlingar som följer de där resultaten också. När jag skriver 1,62,63 för en 13-åring, så det som var komilfå för 25-30 år sedan, det var ju frisim. Då det var en bra frisimstid. Nu simmar den här tjejen på ryggsim istället, 1,62,63. Det är inte illa.
1,01,06 hade jag på frisim när jag var trea på sumsim som 13-åring.
Mm.
Så det är lite perspektiv.
Ja, och de här grabbarna som blev väldigt duktiga 62-klassen, där den stora genombrottsmannen faktiskt var en kille som heter Jerker Holm från Malmö, för honom minns jag som han tränar för mig, tillsammans med Lars-Olof Hansson som är simmarpappa i Helsingborg, pappa till Louise och Sofie Hansson. Och de här två var ju stjärnorna när de var ungt sumsim, och Jerker var den första som gjorde under minuten. Så kom det massor med 62 år sen. Kan bara nämna namn som Thomas Leitström, Bengt Baron, Micke Söderlund och ja, rullar på. Och de gjorde alltså under minuten på frisim när de var 13 år. I maj, juni när de var 13 år, och sen så kom flera av dem precis under hösten. Och ta det som jämförelse med en tjej som gör 1,02,63. Ja, det var lite historiskt tillbakablick där. Men hon var duktig. Är duktig.
Ja. Förhoppningsvis. Såg du hennes lopp på,
ja,
på skärmen?
Ja, det gjorde jag. Och nej, det ser bra ut. Mm. Hon tränas ju av vår poddgäst här.
Thomas Fekete.
Fekete, ja, som vet vad han gör. Och det är bra det. Så hon inte svävar ut i himmelen för mycket. För då får hon nog veta det, kan jag tänka mig. Sedan så var det då Simon Fröde från Järfälla. Järfälla som är duktig zoomsimsklubb, som satte 2 stycken rekord. De satte han på 100 meter ryggsim och 200 meter medley. 59-38, också i yngsta klassen. Och medlen 2-13 och 12. Också bra tider.
Ja, verkligen.
Sen hade vi Björn Seliger från Södertälje, som är kanske det stora stjärnskottet av de här yngre simmarna födda på 2000-talet. Satte det på 100 ryggsim 53 och 56, 100 frisim, första sumsimmar någonsin under 50 sekunder med sina 49-84. Individuellt snackar vi då om. Och så satte han det på 200 ryggsim också, 1,58,33. En stor talang.
Ja, och han har ju visat upp sig redan då i samband med JSM-SM här för några veckor sedan. Och gjorde ju det på ett väldigt imponerande sätt som han tog sig an de simningarna där. Så han har nog kommit så långt i karriären att man törs säga att gör han de rätta sakerna i träningen framöver så finns det stor chans att det kan bli en mycket fin landslagssimmare utav honom.
Mm. Födda nu 2000 alltså. Och sen slogs det ett rekord i lagkapp också av Helsingborg. Så 7 stycken rekord slogs det under 57 grenar som simmas på Sumsim. Så att det var ju egentligen inte så mycket kan man säga.
Nej, det är ju det här som gör att när du säger hur man ska värdera det, då kommer jag ju återigen in på det du och jag har snackat några gånger om i podden, att Svenska simförbundet måste tillsätta resurser så att vi kan ha en adekvat statistikbehandling. För ska man, annars är risken att vi känslomässigt på ett SM eller ett sumsim, för att det är några grenar som kraftigt sticker ut eller att någon årskull är extra bra, att vi drar fel slutsatser. Eller åt andra hållet där det inte kanske är någon som sticker ut, men i gengäld har hela bredden lyfts väldigt mycket. Jag skulle ju vilja se den samlade fina poängen på alla starterna. Mm. Och så kan man då jämföra till nästa år, samlade fina poängen. Då ser man, för då mäter man hur klubbsverige fungerar. Och sen har vi då medaljer och så, då ser vi hur enstaka klubbar fungerar. Och sen har vi rekord, då ser vi hur enstaka simmare fungerar. Och så skulle jag vilja ha det på SM också.
Mm.
Topp 16 till exempel har man med alla fina points. Snyggt och prydligt. Så ser vi, för det är ett relevant mått. Det är ju inte det enda måttet, men det är relevant. Så återigen, snälla simförbundet, lägg pengar på den här aktiviteten.
Ja. Vi kommer att tjata om det här tills det blir faktum, eller hur?
Vad är det man säger? Man tjatar hål i huvudet på någon.
Ja, just det. Till slut så urholkar stenen någonstans. Ja. Ja, men det är bra. Jaha, vad har vi med att säga om sumsim?
Ja, jag tittade lite grann då på klubbnivå. Sådär. Mm. Kanske ingen jättedjup spaning, men ja, först en kul grej. Jag menar vår trätobroder Hans Kronak, före detta framgångsrike förbundskaptenen och nu mer boende i Luleå. Han hade ju simmare med och han är ju aktiv tränare, vilket jag tycker är fantastiskt roligt. Och de åkte därifrån med en guldmedalj på 400 frisim. Det tyckte jag var lite sån här anekdotkul. Norrland, Luleå har ju i omgångar varit bra, men har ju inte en kontinuitet i sina framgångar.
Nej.
Tittar man mer sen på klubbarna kan man konstatera alltså, vilka är runner-ups här? Och då har jag skrivit Järfälla, Västerås, Södertälje, Sundsvall, Skövde, kanske Värnamo.
Ska vi ta och titta lite på de 10 första?
Ja.
Helsingborg, det var 12:e året i rad, de var topp 3.
Ja.
Det är bra.
De nämnde jag inte för att de är liksom de är etablerade där så att
det
säga.
Det kan man väl säga. Järfälla, ett bra jobb. Malmöimportad tränare som har jobbat vidare mot en tidigare bra grund. Bra.
Ja, alltså Järfälla har ju tagit små kliv nu under många år, så då, det ska bli jättespännande att se hur de klarar omställningen till seniornivå.
Västerås tillbaka igen, var en gång i tiden en toppklubb i Sverige, slutet på 80-talet, och nu tillbaka igen, bra.
Ja, och gör ett stabilt arbete i klubben. Är en alltså de har en väldigt stabil grund. De jobbar professionellt. Så det är inte förvånande. Det där kommer vi också få se, att de kommer att vara med på senioreliten långt framöver.
Jönköping, fjärde klubb, var väldigt bra på SM, JSM. Inte fullt lika bra nu på Sumsim, även om de är fyra. Det går ju lite upp och ner, men det här är ju ändå väldigt stabilt, måste vi säga.
Ja, och det för mig på ett vis, det om jag skulle utse en vinnare, klubbvinnare i år som har på helheten utmärkt sig mest, sättet att jobba och så vidare, då är det Jönköping. Väldigt proffsigt.
Femma Södertälje, tillbaka igen kan vi väl säga. Det var bara något år sedan som man egentligen bara tog 1-2 poäng på Sumsim. Nu hade man 256. Det är bra.
Ja, och de har ju då bland annat Seliger och andra som simmar väldigt spännande. Så där har ju Södertälje någonting oerhört intressant. Och det blir en stor utmaning för dem att vårda det till seniorresultat.
Södertörn har varit med ganska länge nu uppe i toppen. Gör ett bra ungdomsarbete, helt tydligt.
Ja, håller nivå år efter år.
Mölndal, de var slogs ju sönder lite i sina grundvalar här när man hade lite olika åsikter. En hel del elitsimmare lämnade och tränade och det ena och det andra. Men har återigen spottat upp sig och är sjunde klubb. Det var bra.
Ja, har ett stabilt ungdomsarbete måste man väl ändå säga.
Malmö har varit där i ganska många år sedan simhallen kraschade, men är på väg uppåt nu. Blev åttonde klubb på Sumsim, gick bra på SM och JSM, så de är ju på gång igen.
Ja, ända sedan vi klankade ner lite på de här klubbarna i podden för 1,5 år sedan, så nu är det ju inte för att vi klankade ner, men det var kanske lite rätt åt oss. Nej, de var ju väldigt bra på SM också.
Sundsvall delar nionde plats med Skövde. Det är väl inte så tokigt.
Nej, tycker jag är spännande. Och där har vi ju en annan föredetting i bemärkelsen före detta förbundskapten Hans
Bergqvist.
Bergqvist, ja, som inte jobbar heltid. Huvudtränaren just nu tappar jag bort namnet på, men jag såg ju att Hasse är ju med lite grann på ett hörn och hjälper till, och det börjar väl för en viss kanske kontinuitet vad gäller den professionella nivån.
Ja, där har man skånsk huvudtränare nu också.
Ja, vad heter han då? För
just nu står det bara
det känns fånigt. Det ska jag läsa på till nästa gång.
Ja. Så att jag tycker det, och sen så då om vi tänker oss att Tamas Fekete finns i Skövde också, det har vi redan nämnt ju, och är duktiga där.
Men jag satt upp två klubbar till.
Adam Schön heter han som är i
Adam Sundsvall. Ja. Okej, okay. Ja, han känner jag inte tyvärr idag. Men då får jag se till att lära känna honom. Men jag gjorde en notering annars att jag tycker det var lite spännande att Värnamo gjorde så bra ifrån sig, framförallt i medaljstatistiken.
Jo, men de har en simmare som tar
fem guld.
Ja, fem guld tog han, och så tog han ett antal silver också.
Ja, men det kan ju ändå, det har ju hänt förr att en del klubbar som har en fixstjärna ändå till slut har ett lag som funkar högt upp. Jag tänker på Finspång, jag tänker på Motala en gång i tiden.
I Värnamos fall är det en simmare som tar alla 7 medaljerna.
Okej.
Okay. Bara så du vet.
Ja. Sen noterade jag Karlstad som den värmlänning jag är. Karlstad har väl ett material här nu sedan ett par år tillbaka som de kanske nästan aldrig har haft i historien. Så det ska också bli spännande att se hur de lyckas förvalta det pundet till någonting riktigt bra på seniornivå. Johan Rydahl är ju till exempel en av deras frontfigurer där.
Om man tittar och jämför poängställningen och medaljställningen, så är det ju så att Värnamo och just Karlstad, det är de två som tar sig in på topp 10-listan när det gäller medaljer, men inte finns riktigt lika högt, har inte riktigt samma bredd som poängen mäter, ska jag veta. Och vi kan ju säga så här att den här medaljlistan blir lite konstig, för att Jönköping ligger på 11:e plats med 15 medaljer men bara ett guld, och det gör att det blir lite snett.
Ja, och det är ju en sån där käpphäst som jag har haft också i rollen som förbundskapten, att ibland kan det bli fånigt liksom om man tar ett guld och sen är någon annan nation då som, precis som du säger, kanske tar 12-13 medaljer, och så hamnar man före precis som man är en bättre nation. Det är ju därför återigen det här med statistik, den statistiken ska spegla helheten. både topp och bredd och poäng och medaljer.
Helsingborg som vann poängställningen är femma bland medaljlagen så att säga, och Västerås är den klubb som med sina 10, 3, 4 sammanlagt 17 medaljer blev bästa medaljklubb.
Men nu är ju frågan, börjar det här för att vi kommer att ha fortsatta framgångar på EM, VM framöver 2020 eller 2024? Kan vi dra den slutsatsen från Sumsim?
Nej, det tycker jag nog inte. Vi kan väl säga så att jag tycker att det känns, eftersom vi inte har riktigt all information, att vi har ett bra fundament för härsimningen framöver. Dels med de simmarna som är med nu. Det är rätt många herrar som är med på VM.
Ja. Ja.
Sen finns det då några herrar till som är med här bland annat. Mm. Och några yngre till som inte har kvalat in på varken det ena eller det andra. Och där känns det ganska gediget. Det är lite mer frågande på damsidan, skulle jag vilja säga.
Det kanske är som så ändå att vårt lilla land får leva med att det ibland går i lite grann i cykler. Mm. Bra herrar, bra damer, och vi har ju varit oerhört bortskämda nu med damframgångar.
Men alltså man kan ju säga så här att man kan ju bygga en nästa generation tjejlandslagssimmar på till exempel de här två 2000 tjejerna som är med på VM nu, Hanna Rosvall och Sara från Falun. Och sen finns det då bröstsimmare som var med här till exempel, Västerås tjejen Hanna Brunsell.
Ja, och sen lyssnade jag nyss på en intervju med Sara Sjöström, och hon har ju en ambition, sa hon, att hoppas kunna hålla på i minst 10 år till.
Mm.
På tal om att bygga någonting kring någon. Ja. Och så ja. Har vi syskonen Hansson. Så det är klart att det är ju ingen fara för damsimningen inom de närmsta två olympiska spelen som det ser ut.
Nej, och därför så tror jag sammantaget att vi har duktiga lite äldre simmerskor nu över 20. Vi har en bra generation som är på väg upp. Och sen har vi en bred laddning för grabbarna. Så att 2020 känns som det kan bli riktigt, riktigt bra faktiskt.
Ja, och det finns två pusselbitar till som jag vill lyfta upp. Och det är ju då att vi har en bra landslagsorganisation.
Mm.
Alltså sättet de jobbar på, eller som Ulrika och jag är väldigt imponerad utav det. Och sen när nu Johan Wallberg ska vara ansvarig för centrat och Carl Jenner ska vara ett stöd, då har vi också en bra organisation runt landslaget. Så jag håller med dig, vi kan nog vara lite optimistiska.
Men det var ju katten vad vi blev positiva här.
Ja, men det är väl bra, ibland är jag som surgubbe så det är inte sant. Vi är ju tvungna ändå att säga vad vi tycker.
Ska vi addera någonting ytterligare, för nu har vi då klarat av Sumsim tycker jag.
Ja, jag på tal om det vi sa tycker jag vi ska addera fina simningar borta i USA.
Ja, precis. Och vi har nämnt hennes namn redan eftersom vi nämnde hennes pappa, det vill säga Louise Hansson, som simmade riktigt bra där borta i sin, ska vi säga, stora debut på amerikansk mark eller amerikanska vatten. Och det var ju på Texas invit, som är en av de stora tävlingarna i december månad. Och hon har ju verkligen lyckats med att slå svenska rekord ett antal.
Ja, och om vi nu ska bedöma det här, om jag då ska få ändå ha lite grann, men jag tror det är viktigt att man bedömer precis det du sa. Hon har slagit svenska rekord, hon verkar stabil när hon simmar, men det är väldigt svårt att värdera över till 25 eller 50 meters bassäng. Men det kanske man inte ska göra. Man ska bara konstatera att nu är det den här nivån hon har i yardsbassäng, och det är den hon ska flytta framåt.
Det som jag tycker känns positivt, det är ju att hon facear upp ordentligt i finalerna, vinner här, förbättrar från försök till final. Också att hon tar ett antal lopp under de här passen, viker inte ner sig utan är det full laddning och har väl fått med sig lite erfarenhet nu efter en rätt tunn säsong tidigare 2016. Så är det väl.
Ja, och simmar man bra där borta fram i december, då har man ju klarat utav det här upplägget som ändå kännetecknar de flesta ställena där borta med en ganska hård höst. Mm. Det, vi har genom åren upplevt många simmare som liksom har varit långt ner i källaren när man kommer i december och sen knappt återhämtat sig. Så det känns också bra att det verkar vara balans i, mellan träning och tävlingsresultat. Så att
ja, det är spännande. Ja, det blev en positiv andra halvlek på den här podden.
Ja.
Ja, vad bra. Då tycker jag vi drar strecket där. Och sen så ska vi njuta av VM-simningar. Och de kommer vi tillbaka och kommentera naturligtvis. Riktigt när, var och hur, det kan ni läsa på simma.nu. Första sändningen 15.30 imorgon. Försök. Och sen 00.30 är det finaler. Och sen rullar det på så tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag kan man säga. Om du då ja,
det ska bli jättekul det.
Mm. Bra då. Då ska vi få en halvtask i veckan när det gäller sömnen, men tillfredsställas mycket när det gäller tävlingssimningen. Det låter väl bra.
Nu får ju lukta klor, då är jag nöjd.
Ja, bra så. Ha det gott, Jansson.
Detsamma.
Hej.
Hej.